En podcast från Aftonbladet.
Ja, vi börjar ju North London Derby, Forest Liverpool, City Newcastle, Chelsea Burnley, Villa Leeds. Finns ju en hel del att säga om alla de där matcherna faktiskt. Och, så nu är det ju en spännande match ikväll också. Ja, men då hälsar välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är måndag förmiddag. Makoto är fortfarande out i sviterna efter att ha bevakat tvåmansrådel och skidalpinism och nordisk kombination. Jag vet inte vad han har sysslat med riktigt, men han behöver vila i alla fall efter de här veckorna. Liten fågel säger att han ska iväg på äventyr i veckan också, men vi får se. Vi får återkomma med mer information om Makotos whereabouts. Men vi är ju här, Frida. Du är som vanligt i London och du har varit på derby på Tottenham Hotspur Stadium och sett Viktor Gyökeres göra kanske sin bästa match i Arsenal-tröjan.
Ja, utan tvekan får vi ju hugga fast att det är hans bästa match. För att han var ju involverad också från egentligen första minuten och framåt. Fick ju spela hela matchen också. Så att han hade en riktigt bra kväll.
Ja. Men vi får väl bara helt enkelt konstatera att det finns stunder i den här matchen som är intressanta. Som kanske hade kunnat påverka resultatet på något sätt, men det är den stora grejen jag tar med mig från den här matchen är att Tottenham Hotspur, de är inte bra just nu. Och jag vet inte om Tudor har verktygen för att vända det här. För det såg stundtals bedrövligt ut.
Ja, alltså det som är så himla intressant är ju att det här är Igor Tudors första match som interimtränare för Tottenham. Och ändå så fick Arsenal sin matchplan rätt till 100%. Alltså de visste exakt hur Tottenham skulle ställa upp. Och det är ju just den där trebackslinjen som Tudor ställer upp med som har sina brister. Ingen av de spelarna visste riktigt när de skulle falla ut och plocka upp Arsenals brett liggande spelare. Ingen av wingbacksen visste riktigt när de skulle kliva upp och när de skulle falla ner. Så Jed Spence hade jätteproblem med det bland annat. Och därvid, det är väl första målet när Bukayo Saka kommer runt Pape Sarr. Och att Pape Sarr ens var den som markerade honom berodde ju på att de insåg där med Van de Ven och så vidare att det här går inte. Vi måste ha någon som faller ner och ger understöd i den ytan, för att det var där Arsenal kom hela tiden. Och samma sak då med Viktor Gyökeres som höll till på lite mer åt vänster då, sett till alltså åt Arsenals håll, där Dragosin höll till och hade väldigt, väldigt stora problem med att plocka upp Gyökeres. Så att det här var verkligen en sån där match där Arsenal, vi har hyllat deras försvarsspel väldigt mycket under hela säsongen. Jag tycker faktiskt att det svajar lite i Arsenals defensiv just nu och har gjort den senaste tiden. Men i den här matchen så var det verkligen offensiven som var nyckeln till segern. Det var där de verkligen fick saker och ting på plats. Och intressant nog så fick de ju det i mötet på Emirates också när de mötte Tottenham. Och det var ungefär liknande det här med hur de hittade just de ytorna mellan de här mittbackarna.
Eberich Esse väldigt nära att lämna Crystal Palace för just Tottenham i somras, blev Arsenal istället, och sen dess så har han ju bara gjort livet surt för Tottenham-supportrarna.
Det är ju helt sjukt dock, alltså att han har gjort 5 mål i de här derbyna och knappt levererat däremellan, det är helt sanslöst.
Ja. Ja, han är uppe där. Jag tror att han är den spelare, han är typ på tredje plats tror jag, Arsenal-spelare som har gjort flest mål mot Tottenham under Premier League-eran i North London Derby. Det är ju helt sjukt att göra det på 2 matcher.
Ja, nej men är det verkligen. Men som sagt, alltså jag tyckte särskilt mot slutet av matchen, och då var det ju förstås, eller snarare i andra halvleken, men där också när Tottenham tvingades kliva upp mot slutet, så såg man ju verkligen hur Esse, Gyökeres, Saka, de spelade som jag kan tänka mig att de spelar när de tränar ihop. Alltså det var liksom den sortens glädje, passningarna bara satt. Det var ju en offensiv som ja, men flöt på betydligt bättre än vi har sett Arsenals offensiv flytta på den här säsongen. För att det ska man ju komma ihåg, att ibland har det varit lite stiltje. Men just i den här matchen så föll allting på plats. Och sen så är det som du säger också att, jag menar, alltså om vi tänker på Kolumanis andra mål då, om vi ska kalla det det. Mm. Alltså bollen som ligger i nätmaskorna. Gabriel faller till marken efter att Kolumani har satt två händer i ryggen på honom. Det är ju en, ja, det är en ganska lätt tryckare i ryggen.
Ja, jag har en del att säga om just det där. För det är ju lite så här, det är ju ett sliding doors moment i matchen ändå. Även om Arsenal har varit liksom dominanta fram till dess. Men målet som Kolumani hade gjort innan var ju en gåva, verkligen. Men det här gör mig irriterad. Därför att det är en sak att domaren på plats, ja, men dömer. Men hade det här varit, för det är ju en uppenbar filmning från Gabriel Jesus. Det är ju inte, så att han faller på det sättet på grund av någon liksom knuffen från Kolumani. Vi har ju sett liknande mål ges under säsongen också. Men så här, hade den typen av filmning, hade domaren, vi vänder på det och vi befinner oss i andra straffområdet. Domaren pekar på straff. VAR tittar på den. Den typen av filmning. Då hade den straffen inte blivit av. Då hade den straffen tagits bort. För att det är inte en förseelse. Här vågar man inte göra det av någon anledning. Och jag blir så jävla trött på att bedömningarna inte är de samma för försvarsspelare som för anfallare när det kommer till filmningar. Det här är ju ingenting nytt, så här har det ju varit i alla år. Men det här är för mig en clear and obvious, ett clear and obvious misstag av domaren. Gabriel Jesus filmar till sig den här fördelen. Där tycker jag att VAR ska kliva in och godkänna det här målet.
Det är väldigt vanskligt av Gabriel, alltså, att lägga sig, för att han, såklart, alltså, så fort han känner de händerna i ryggen så faller han ju till marken. Ja. Men, ja,
man får ju röra varandra. Man får röra varandra i straffområdet. Man får inte knuffa omkull varandra, men det gör inte. Alltså, jag tycker man ser det ganska tydligt på bilderna att han inte gör det. Det där är en filmning, och precis som filmningar åt andra hållet ska beivras eller inte beivras, beroende på hur man säger det. Alltså, som sagt, hade det varit en straffsituation så hade den straffen dömts bort för att det var filmning. Nu gör det inte det här, och det kostar Tottenham den matchen. Jag tror inte att det hade påverkat slutresultatet ändå, för Arsenal var så pass mycket bättre och skapade så pass mycket målchanser. Att det spelar nog ingen roll, men det gör mig ändå irriterad att det är så. Det är, som sagt, det här är en gammal irritation i mig med försvarsspelare som filmar, och att det inte liksom bivras på samma sätt som när anfallare gör det, för att det är en, på samma sätt, ett försök att fuska genom att lura domaren.
Men oavsett, så jag menar, i första halvleken, alltså, Tottenham har i stort sett ingenting. Men återigen, det där med att misstaget börjat krypa sig in i Arsenals försvarsspel. Jag menar, Declan Rice, vad sysslar han med där egentligen? Han försöker dribbla sig ur en situation där ni med facit i hand bara borde ha skickat upp bollen, eller åtminstone fattat ett annat beslut i det läget. Han ger ju Kolumani möjlighet att dra in kvitteringen. Sen är det ett väldigt snyggt avslut från Kolumani. Men återigen, det där med att man litar inte riktigt på Arsenals defensiv längre, och det är ju väldigt oroväckande för dem. Jag tänker ju inte minst också på misskommunikationen mellan David Raya och Gabriel i möten med Wolves, som gjorde att Arsenal tappade poäng och ens kom in i den här matchen, alltså extremt pressade på förhand. Så att, ja, det är lite oroväckande ändå att det inte är sådär 100% stabilt som det har varit fram tills då de här misstagen började smyga sig in.
Nej, och det är ju nu. Det är ju nu som champions gets made, va? Alltså, när allting inte stämmer, när det smyger sig in den här pressen och nervositeten att få med sig resultaten i de situationerna, och det får man ju här. Superviktigt, och som sagt, Arsenal var pressade efter poängförlusten mot Wolves. City tappar inte speciellt många poäng just nu, även att de såg inte 5+ ut mot Newcastle heller. Vi kommer till den matchen, men det här är ju superviktigt, och Victor Gyökeres, vi nämnde honom snabbt innan, det här såg ju ut som Sporting Lissabon Victor Gyökeres. Dels för att han fick lite ytor att springa på, alltså 4-1 målet, visst, då är det lite avslaget, och det är väl Archie Grave som
Jag tror det.
Som försöker hålla undan dem. Där är han ju för stark, Gyökeres, helt enkelt. Jättefint mål. Och sen det första målet är ju ett fint avslut, ett stenhårt skott. Men var är pressen på honom? Det är ju det här som är den stora skillnaden. Att han har inte fått de här ytorna under säsongen på samma sätt. För att lagen ställer upp väldigt lågt mot Arsenal. Arsenal dominerar bollinnehavet och motståndarna tar liksom inga risker och bjuder inte på några ytor mot Arsenal. Och det har varit svårt för Gyökeres att anpassa sig till. Men vi ser ju att när ytor plötsligt finns i en sån här match, för Tudor försöker ju ändå spela på ett lite mer offensivt och lite mer publikvänligt sätt. Han försöker ju liksom göra någonting offensivt i den här matchen. Mm. Då ser man ju Viktor Gyökeres kvaliteter, och det var ju välbehövligt för honom också, för han har ju varit, trots att han är Arsenals bästa målskytt och han har gjort ganska mycket mål sen årsskiftet, så har han ju varit ifrågasatt den senaste tiden. Inte minst efter den senaste matchen mot Wolves, då han var riktigt svag.
Ja, nej men absolut. Jag tror man kan ha två tankar samtidigt här i huvudet. Dels då att Tottenham har extrema strukturella problem, inte minst i sitt försvarsspel. Men också då, som du säger, att Viktor Gyökeres, han gör ju sin bästa match här. Och han kan inte göra mer än göra mål, vara involverad, skapa chanser. Jag tyckte redan från start att han tog för sig på ett sätt som vi inte riktigt ser på veckolig basis, men å andra sidan så bör han göra lite mer mål nu, så att förhoppningsvis så kommer det rulla på för honom ännu mer. Och jag håller med dig om att man såg den här Viktor Gyökeres, Sporting Gyökeres, i själva avsluten. Han är ju den där kraftfulla killen som ska liksom dundra in bollen på det sättet som man gör där. Ja. Så han såg ju så lättad ut också. Alltså särskilt efter matchen. Det var ju knappt så att han gjorde sin sån här sedvanliga målgest särskilt många sekunder, för att han ville bara le och slappna av där han hade dragit in de bollarna. Och det märktes att det betydde väldigt mycket för honom. Och som du säger, man behöver knäppa igen käften också på experter här borta. Det är så många som följer Premier League, det är så många som har åsikter om allt möjligt. Så att jag tror för honom själv så har han gjort rätt, som har varit väldigt ödmjuk i alla intervjuer han har gjort. Det är inte så att han har höjt sig själv till skyarna på något vis eller gått i försvarsställning, utan han har hela tiden sagt att ja, men det finns saker jag kan jobba på, jag är inte komplett på något vis. Jag tror att det har funkat väldigt bra för honom, att han har tagit den approachen. Och nu då att han levererar mål i ett derby också. Jag menar, den här matchen är superviktig som Arsenal-spelare. Och gör man mål och blir derbyhjälte på det här viset, så blir man odödlig också. Man kommer att bli ihågkommen åtminstone för en väldigt lång tid framåt.
Ja, jag menar, han är uppe i tvåsiffrigt nu. Det är också en ny stolpe. Tvåsiffrigt i Premier League, det är det inte alla anfallare som kommer upp i.
Nej, det är bara 12 mål bakom hålan nu. Man vet aldrig.
Nej, precis. Sen har han ju det här också emot sig, Gyökeres, att the eye test är inte alltid så förlåtande för honom. För att han är inte så graciös, han är inte så teknisk, han är inte den där Thierry Henry-typen, eller vad ska man ta, en Hugo Ekitike, även om han inte var speciellt bra igår. Alltså den där som flyter fram, han har små touchar, han kan dribbla sig motståndare. Han ser ju liksom, han är lite mer trubbig i sitt sätt att spela. Han är ju inte en skalpell, han är ju en hammare. Viktor Gyökeres. Och för folk som kanske inte riktigt inte tittar så mycket eller inte följer Arsenal, så kan han ju se klumpig och lite trubbig ut emellanåt. För det är ju liksom det sättet han spelar på. Och jag tror att han blir bedömd lite hårdare av den anledningen. För att han... Så folk vill se de här teknikerna och man vill se dribblingarna och klackarna och så vidare. Men jag menar, den lilla styrningen som man har till 3-1-målet, alltså i uppbyggnadsfasen där, den är ju perfekt. Det är riktigt, riktigt vackert. Och de där små sakerna som man bidrar med emellanåt också, de är riktigt viktiga. Det blir inte så mycket överstegsfinter och det blir inte så mycket sulor och så vidare när han spelar. Men det är inte det finns liksom andra som kan det i Arsenal. Han behöver ju inte göra det i den rollen han har där.
Viktiga... Tottenham då?
Ja.
Kan de åka ur? Ja.
Ja, de kan det. Jag retades lite med Simon Bank. Lite försiktigt retades jag med Simon Bank. Med en hand på axeln och sympati i blicken. Så frågade jag ändå om han skulle vara med och prata lite i Premier League-podden här. Så vänta, starta din Championship-podd så kommer jag, sa han.
Alltså,
det finns ju där.
Man skrattar, men det kan ju... Med tanke på också, vi kommer in på Liverpool-matchen här, men Nottingham Forest, de har ändå fått en liten revival under Vitor Pereira. West Ham ser också betydligt mer stabilt ut jämfört med tidigare, så att det är inte som att de har blivit sämre, de lagen nedanför Tottenham. Och det är ju ännu mer oroväckande.
Ja, men det var lite som Simon sa det också, att vi är tillbaka där vi var liksom för 10 år sedan. Att det finns ingen i laget att tycka om heller. Det finns liksom ingen, jag vet inte, det finns liksom ingen riktig framtidstro. Vad är det för spelare vi ska hänga upp det här laget på? Vad är det vi ska hoppas på? Dejan Kulusevski var ju där, men han har ju liksom varit skadad en hel säsong nu. Vad är det för Dejan Kulusevski som kommer tillbaks? Lukas Bergvall visade liksom positiva tendenser. Nu har han varit borta jättelänge och är en ung spelare. Vad blir det att liksom hänga hatten på i framtiden?
Jag tyckte att det sa väldigt mycket om vilket skick Tottenham är i just nu, när i halvtid då under matchen så kom Dele Alli ut. Han var gäst och skulle intervjuas på mittplan, och alltså det jublet som följde, det var ju verkligen så innerligt, och det var många som hängde kvar ute på sina platser just för att höra vad han hade att säga. Och det som intervjuaren sa tyckte jag var väldigt talande för Tottenhams situation, och det var att han inledde med att säga någonting i stil med, men Dele, vet du varför vi alla älskar dig så mycket? Det var för att du spelade så som Spurs ska spela. Och det uttalandet kom alltså efter den första halvlek där Tottenham i stort sett inte hade skapat någonting förutom Kolumanis mål då. Det var deras enda touch i offensiv straffområde. De hade haft typ 29% bollinnehav. Det är inte så som Tottenham ska spela, definitivt inte på hemmaplan. Så att det är ju, det här är ju en väldigt, väldigt mörk period i Tottenhams historia. Och just nu så vet ju ingen riktigt hur de ska ta sig ur det här. För att, nu plockar man in Igor Tudor som ska vara den här kroatiska krisdoktorn, och han ska vara expert på att få med sig de här välbehövliga poängen. Det var ju ingenting som såg bättre ut. Och visst, jag är medveten om att man möter Arsenal. Man möter också ett Arsenal som precis kom från poängtapp mot Wolves och Brentford för den delen. Alltså, deras självförtroenden var ju sargade. Så att det är ju ändå så att man hade haft möjlighet att kunna knäppa till Arsenal på näsan åtminstone. Men det var inte ens nära att göra det. Bortsett då från att man får in kvitteringen och sen så Kolumanis andra mål som potentiellt kunde ha blivit godkänt. Men bortsett från det så hade man ingen chans i den här matchen. Nej. Så att det är ju, det måste svida något oerhört att vara Tottenham-supporter just nu. För att, kan du tänka dig själv, Tottenham Stadium i Championship, de får ju byta arena med Brentford. Det är ju så det får bli.
Ja, det är helt sjukt ju. Alltså, den ser fin ut i alla fall. Man följer Frida på sociala medier, så får man lite bakom kulisserna från ditt liv där borta. Och det är ju onekligen imponerande även i katakomberna, Tottenham Hotspur Stadium.
Ja, den är fantastisk alltså. Det är väl den bästa arenan. Någon jag varit på Santiago Bernabeu sedan de renoverade. För att fram tills Tottenham Stadium byggdes, så var det min favoritarena. Eller sett till alltså den vräkigaste arenan. Nu är det Tottenham Stadium. Den är väldigt, väldigt välkonstruerad. Och designen och hur själva ena kortsidan, hur den liksom lutar. Den är som ett vattenfall. Jag älskar den arenan. Men det är ju ingen Championship-arena. Det kan vi ju säga.
Det är det verkligen inte. Vi tar oss från London och till Nottingham och Forest, som ju precis som Tottenham då har en ny tränare på plats. Han har visserligen gjort en match i Europa mot Fenerbahce. En match där Nottingham Forest spelade riktigt bra. Fick med sig en ganska tydlig trepoängare där. Eller tre poäng, det är ju playoff. En tydlig seger i alla fall från Istanbul. Och det kände man ju att fan, de hade den tuffa bortamatchen i benen när de ska kliva ut hemma mot Liverpool, som har fått upp farten igen, och det har känts liksom positivt. Och sen går man ut och bara första halvlek så kör ju Forest över Liverpool fullständigt. Man springer mer, man vinner alla tacklingar, man vinner alla andra bollar. Det är Det var
slarvigt passningsspel också från Liverpool.
Ja, något fruktansvärt. Det var ett mittfält som bara inte fungerade under, ja, framförallt första halvlek, så var det ju så. Det är bland det sämsta jag sett Liverpool spela på väldigt länge faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det finns liksom inte en spelare. Visserligen försvarar sig ju Liverpool rätt så bra, för att Forest hade en eller två liksom hyfsade målchanser. De har ju ett friläge där, men han kommer ju ganska nära Alisson innan han får touch på bollen. Så att Van Dijk och Konaté var väl de enda som hade liksom godkänt efter den första halvleken, och Alisson kanske. Sen är det också så här, visst, Florian Wirtz kände av någonting i ryggen på uppvärmningen. Man valde att sätta honom på läktaren under matchen. Han ska väl vara fine till nästa vecka, trodde Arne Slott. Det blir en scen om förflyttning. Curtis Jones kommer in på Florian Wirtz position, funkar inte alls. Han var ju, såg ju helt oförberedd ut.
Ja, det var han väl också.
Ja, precis. Men jag menar, man kan förvänta sig ändå att man ska kunna slå en vanlig bredsida, ja, till rätt adress. Soboslaj som hade fått gå in då på höger backen igen. Efter typ 20 minuter så bytte de plats och Curtis Jones gick ner på höger backen istället. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det där experimentet med mittfältarna på höger backen funkar speciellt bra. Visst, nu har man skador där, men alltså när Joe Gomez finns tillgänglig så begriper inte jag varför man inte bara spelar med en försvarsspelare där och får lite mer trygghet och kan få framförallt Soboslaj i den positionen där han ju är lagets bästa spelare. Så att jag begriper mig inte riktigt på Arne Slotts resonemang där.
Sen blir det ju lite bättre åtminstone i andra halvleken.
Ja, det blir lite bättre. Liverpool tar tag i bollen lite mer och får ihop åtminstone ett bollinnehav som är försvarbart. Och sen så kommer vi till de sista 5 minuterna av matchen och då händer ju allting på en gång. Ja, det blir ju fullständig galenskap. Först Alexis McAllister, som jag har tyckte var bedrövlig under matchen också, får bollen på armbågen in i mål i typ 90 plus 1, 90 plus 2. Målet döms bort efter att alla trott att det var mål efter varkoll. Det kändes som att bollen tog mer på armbågen än vad den tog i ryggen, och då kände man att det är väl en sån dag. Liverpool hade egentligen inte förtjänat någonting, för det hade man verkligen inte. Även om man gjorde en förändring vid timmen ungefär, när Rio Ngomoa kom in istället för Mohamed Salah, som inte tyckte det var speciellt kul att bli utbytt.
Men att han flinar så när han måste veta om att han inte har gjort en bra insats. Ja, men det gör ju saken ändå värre. Nej, han gör inte det.
Men Rio Ngomoa gjorde ju mer på de 20 minuterna han var inne, eller 30 minuterna eller vad det blev. Ja, 70 var det väl bytet kom. Han gjorde ju mer på den tiden han var inne än vad Gakpo och Salah hade gjort tillsammans under matchen innan. Så att Rio är ju den som spelar in till Hugo Ekitike, som ska nicka den i mål, men han får den rakt på målvakten och den styr och sen så via McAllister in. Men så händer det ju igen. Det händer ju igen efter 4 minuter efter att det målet döms bort, så är det en till boll som studsar ut till McAllister. Det är Van Dijk som först på bilderna såg ut att vara offside, som nickar bollen, målvakten räddar, var Ortega i mål, och den styrs ut till McAllister som kan styra in den. Men det man inte såg på bilderna var att Ola Einar står ju bakom Van Dijk, så han syntes ju liksom inte på reprisbilderna, men upphäver offsiden där. Det är ju 2 domslut, för det här varkollades ju också och sen godkändes det till slut. Så båda de här domsluten är ju korrekta enligt boken, för att går bollen via handen, och jag fick mycket frågor om det igår, att ja, men han kan ju inte rå för, han hoppar ju och bollen liksom studsar upp på armen, han har armen inte i kroppen. Ja, fast styrs bollen i mål så spelar det ingen roll.
Nej.
Har bollen gått i mål via armen, oavsett vilken position eller hur det nu än har gått, så ska det dömas bort.
Och så har ju det har varit så kanske i 5-6 år eller någonting, ja, sånt, va?
Ja. En regel som jag kanske tycker, alltså jag har svårt för de där ofrivilliga handsarna. Vad ska man göra liksom?
Men jag kan ändå, det fanns en anledning till att den instiftades också. Var det inte Tottenhams möte med Fulham på Craven Cottage? Jag tror det som var, det kan ha varit en annan regel då. Det var i alla fall något exempel som gjorde att man förde in den här regeln. Så att jag kan ändå ha förståelse för det, även om det kan tyckas hårt när den träffar armbågen just.
Ja, och den andra situationen så är ju faktiskt Hugo Ekitike där också, precis bredvid Van Dijk. Och även om det är Van Dijk som går på bollen, Ekitike är offside, för han står någon halv meter längre ner. Jag tycker ju att han påverkar spelet när han står där. Även om det är Van Dijk som nickar den, så påverkar ju Hugo Ekitike spelet bara genom att stå där och bara genom att röra sig ytan, för att försvararen måste plocka upp honom. De måste gå dit. De kan liksom inte förväntas vara linjedomare och släppa honom i det läget. Och jag vet att regeln ser ut sån. Har han inte gått mot bollen, nej, men då ska han inte bedömas. Jag tycker ändå, jag vet inte, jag tycker det är två stycken domslut där jag egentligen tycker att jag förstår, båda blir rätt i förhållande till hur reglerna är skrivna. Jag tycker att det första målet borde ha stått och det andra borde ha dömts bort. Nu blev det ett mål utav det i slutändan. Liverpool vann, och hade jag varit Nottingham Forest-fan så hade jag känt mig totalt rånad.
Ja, ett av de största rånen den här säsongen.
Ja. Nej, så är det ju. Och vi var inne på det förra veckan. Det har ju varit så här. Det är ett steg fram och två tillbaks med Liverpool. Det har varit ett steg fram under veckan innan där. De har laget och spelat rätt bra. Tagit poäng. Och nu förväntade vi oss två steg tillbaks. Och prestationsmässigt var det ju det. Nu trillade poängen in ändå, vilket är ju tacksamt. Men det var verkligen inte bra från Liverpool. Vi tar oss till Manchester City Newcastle. 2-1 slutade. Det var det här är ju en mardrömsmatch för Newcastle. Jag vet inte. De har inte speciellt många poäng med sig från den här arenan, från hela Premier League eran faktiskt.
Nej, de har aldrig vunnit.
Nej, de har aldrig vunnit, va?
Jag tror inte det.
Nej, det är något sånt där. De har 3 poäng eller något sånt där de har tagit på den här arenan.
Åtminstone under Pep Guardiola naturligtvis.
Även en riktig mardrömsred. Men jag tycker ändå att Newcastle är ju med i matchen. City borde ju kanske ha gjort fler mål. De har ju en hel del lägen. Semenyo har ju varit, han började ju pickt, sen känns det som att han själv har börjat jaga mål lite för mycket. För att han har ju ett par lägen i den här matchen då han måste passa bollen istället för att skjuta.
Mm-hmm.
Men,
ja, så är det kanske.
Det gäller ju att visa upp sig det här laget, va? Det gäller ju att leverera, annars så hamnar man väldigt snabbt i pepp-roulette. Och då kan man hamna på bänken.
Det var inget jag tänkte på faktiskt. Men att han var egoistisk i vissa lägen. Däremot så det man tänkte på var ju att Man City har ju en hel del skador på sina brett liggande spelare som Jeremy Doku och Savinho. Mm. Så att de har ju valt en väg nu där det är väldigt många spelare centralt i planen. Inklusive då Semenyo som ju spelade som tia här, och Nico O'Reilly som vi också måste prata om. Mm. Han spelade ju också som tia. Så att det var många spelare där. Så jag tyckte väl snarare att det skapade ju ett flyt i Man Citys anfallsspel, som när de får igång det så är det ju, alltså då är det ju riktigt, riktigt bra. Då skapar de också väldigt många chanser. Och även om Haaland inte gör mål i den här matchen så tyckte jag att han också gjorde en väldigt bra insats. Alltså sett till hur han var involverad i spelet på ett sätt som man kanske inte förväntar sig från Haaland, men som jag tycker han har utvecklat just den här senaste säsongen eller senaste tiden. Att han är duktig på att länka upp, han är duktig på att han assisterar ju till väldigt många mål. Alltså de sakerna man kanske inte alltid pratar om när det kommer till honom, för att han gör så himla många mål själv, men han var delaktig i offensiven på ett sätt som var väldigt hjälpsamt för Man City i just den här matchen.
Ja, verkligen. Och sen så har man ju Donnarumma i målet. Och det är ju, han gör ju en till sån där monsterräddning i slutet när Newcastle får lite tryck. Det blir ju ändå så att City får försvara den här uddamålsledningen på slutet.
Ja. Och de hade ju inte kontroll i andra halvleken.
Nej.
Man City, utan det var Newcastle. Jag kan väl tycka lite det i just Newcastles fall, att dels så hade de ju svårt att just i första halvleken främst att försvara sig mot Man City sätt att spela på, det här med att det var många som dök upp. Ja, men om man tittade på Nico O'Reilly exempelvis, det var ju nästan som att han bara promenerade sin yta hela tiden, och sen så stack han när han kände på sig att läget skulle komma. Det var så många spelare för Newcastle att hålla koll på. Det märktes att det var jobbigt för försvaret. Men sen så i andra halvleken, framförallt då, så visar de ju också att de kommer ju också till lägen. Problemet är att jag tycker många gånger med Newcastle är att relationerna inte riktigt är på plats. Alltså som Anthony Elanga, de får ju en omställningsmöjlighet. Elanga och bollen, han ska ju släppa den till Anthony Gordon i djupled. Men det händer aldrig, och sen så försvinner läget. Det var rätt så många sådana situationer för Newcastles del. Där jag reagerade lite och kände att det här, ja, det är någonting som inte riktigt klaffar. Sen å andra sidan, Bruno Guimarães var ju fortsatt inte med här. Joey Linton kommer in, vilket jag tyckte var rätt byte, för jag tyckte inte riktigt Joe Willock, han hade inte riktigt kommit in i matchen eller inte presterat speciellt bra, så att jag tyckte att det bytet var rätt. Tyckte vi inte riktigt dock, har vi Barnes kommer också in, gör kanske inte så stort avtryck som man, eller som Eddie Howe åtminstone hade önskat att han skulle göra. Så att allting var inte på plats för Newcastle, men jag tyckte ju ändå att deras insats överlag, de hade ju kunnat få med sig någonting här. Men då gäller det ju också som sagt att man måste sätta sina chanser. Och om man ska komma in på Man City igen och nyförvärv, alltså Mark Gay, om det är så att Man City vinner titeln, då kommer vi titta tillbaka på Mark Gay och säga att det var där ligan avgjordes, för att han har ändå kommit in och stabiliserat det där försvaret som inte alltid har sett jättestabilt ut. Men han har definitivt gjort en skillnad. Och ja, som sagt, alltså, Man City försvarar sig ju hyfsat ändå i slutändan här. Släpper in ett mål, men ja, det räckte ju till seger.
Ja, det gjorde det. Och Newcastle hade ju också en bortamatch, en väldigt lång bortamatch i veckan.
Spelade ju 45 minuter dock. Så att.
Ja, de städade av Karabakh kan man säga. Och behöver ju inte tänka sig jättemycket på returen. De kan väl ställa ut sitt juniorlag och jogga hem det avancemanget ändå, med tanke på. Jag tyckte också, alltså, en spelare som har varit kritiserad är ju Anthony Gordon, som ju inte har gjort speciellt mycket poäng den här säsongen. Tyckte han hotade ändå. Han hade en situation där han tog sig förbi Gehi på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Han nickade förbi bollen i en... där han verkligen liksom fick spela i den här högsta farten som han är så bra på. Det är ju där man vill ha honom. Man vill ha honom i maxfart hela tiden. Anthony Gordon ska bara liksom befinna sig i maxfart nonstop. Vilket är ju typ det han gör. Han har väl flest maxlöpningar i hela ligan. Men jag tycker ändå att man har börjat se lite gryende form på honom. Och det kommer vara väldigt viktigt för Newcastle.
Sen är det ju intressant nu att Eddie Howe, att han hellre spelar med Anthony Gordon som nia, och sen så Nick Woltemade precis bakom som släpande. Det är ju också ett intressant taktiskt val som han har gjort där. Men det visar väl också vad han tyckte att Newcastle behövde i den här matchen. Alltså de skulle ju ha den här farten in bakom Man Citys backlinje. Men grejen med Man City också i just den här matchen var att visst, de har stått ganska högt med sin backlinje under den här säsongen jämfört med tidigare säsonger. Tyckte inte riktigt att de gjorde det i den här matchen, utan de var lite mer sådär pragmatiska, stod lite lägre, var lite mer vaksamma ändå än vad man kanske hade trott på förhand att de skulle vara. Så att ja, jag tyckte inte riktigt att man såg den speeden, alltså hos bland annat då Gordon och Elanga. De fick inte ut tillräckligt mycket av det. Så kan man ju säga. Så Elanga, jag blir så frustrerad å hans vägnar, för att han är ju, vi vet alla att han är en av ligans absolut snabbaste spelare. Jag tycker inte riktigt att man ser inte det. Alltså man vill se det ännu mer. Och att han ska kunna utnyttja det ännu bättre. Men som sagt, hans självförtroende är inte riktigt på plats just nu. Man märker det i avgörande lägen, eller att passningarna inte riktigt sitter. Han har inte riktigt den goa känslan i kroppen, tror jag, just nu.
Nej. Alltså det är ju en självförtroendefråga och en formfråga, såklart. Det är så. Man vet ju, hans högsta nivå är ju enormt hög. Men han har inte alltid den där touchen. Det är väl den som avgör så väldigt mycket för honom.
Men han kan ju ha den också, för jag menar, vi har sett honom, kommer ihåg den här soloräden han gjorde mot Man United, och det är inte som att, och visst, där utnyttjar han ju sin fart framför allt, men jag tycker väl ändå att vi har ju sett honom, ja, vi har sett honom göra betydligt skickligare saker på en fotbollsplan, så kan man väl säga. Alltså att det flytet, den harmonin, den finns inte riktigt hos honom just nu.
Nej. Då tar vi oss till Stamford Bridge, Chelsea-Burnley. 1-1, Frida. Det har börjat gå lite troll i Rosinios Chelsea. Och jag menar, det här är ju ett lag man bara ska vinna mot. Burnley är ett championship-lag. Det är bara så.
Alltså hade jag varit Chelsea-supporter så hade jag varit fly förbannad efter den här matchen. Men jag tror väl att Liam Rosenia förmodligen också var rätt så arg. För att det är ju sådana grundläggande saker som gör att Chelsea förlorar den här matchen. Och vi har ju sett detta för det här med att ja, men nu tar de ledningen tidigt i den här matchen. Det var väl deras snabbaste mål som de har gjort den här säsongen genom Joao Pedro. De har 1-0 mot Burnley. Sen är det som att de tror att ja, men nu räcker det. Vi behöver inte göra så mycket mer för att vinna den här matchen och ta 3 poäng. Det är inte så det funkar. Och då, när man tittar också på fasta situationer framför allt. Alltså, det är ju det som gör att Burnley till slut får in det här kvitteringsmålet. När det blir ju något misstag där. Alltså mellan Chelsea-spelare. Vem som ska plocka upp Fleming. Det är ingen som plockar upp honom. Det är 2 spelare står och pekar på varandra i stort sett. Och sen så kan han bara springa sig fri och nicka in den bollen. Och sen så har Burnley en poäng. Men sen samtidigt så är det här såg vi ju redan från början. Redan när Chelsea var 11 man på planen. För att vi ska komma ihåg att Fofana fick rött kort. Vilket gjorde att ja, Chelsea var i numerärt underläge. Större den här matchen. Men ja. Men alltså redan innan dess så såg man att Chelsea hade problem med vem som skulle markera vem på Burnleys hörnor. Och det är ju inget bra tecken. När det är sådana grundläggande grejer som brister, ja, då kommer man tappa poäng till och med mot ett sådant lag som Burnley. Jag menar, Brun Larsen har ju en jättemöjlighet mot slutet där Burnley hade kunnat få med sig alla 3 poängen. Så att, nej, hade jag varit Chelsea-supporter som sagt så hade jag varit rätt så less på att de här spelarna, det är liksom ingen ledare i backlinjen, ingen som tar tag i det, ingen som styr upp. Det är ju det mest oroväckande av allt, och jag vet ju att detta är en ung trupp. Chelsea är väl 1 av 2 lag i Europa som fortfarande inte har spelat med, eller i topp 5-ligorna åtminstone, som fortfarande inte har spelat med en spelare över 30 år den här säsongen. Men samtidigt så ska man ändå kunna begära mer av de spelarna som är på planen. Det är någon som måste ta tag i det, och det var det ingen som gjorde i det här fallet.
Nej, och det är ju så här, alltså Burnley har egentligen bara ett sätt att få med sig poäng härifrån. Det är att försöka spela liksom tight, få med sig en offensiv fast situation och hoppas att någonting studsar in. Och då måste man vara mer noggrann. Man kan inte, Chelsea bjuder på en hel del fasta situationer dessutom på slutet. Och grejen är så här, det finns ingen spelare i Burnley, tror jag, som kommer spela Premier League-fotboll nästa säsong.
Nej, kanske inte.
Nej, alltså jag har svårt att se att det är någon som kommer. Det kommer inte vara huggsexa om dem i alla fall bland Premier League-lagen. Men man har en sån spelare som Ward-Prowse som kan leverera en fast situation bättre än typ någon annan i hela ligan. Det är en spetsegenskap som finns. Då får man inte fortsätta bjuda på de här hörnorna och frisparkarna som han ju slår med sån otrolig akkuratess. Och det är det som kostar Chelsea poäng i den här matchen.
Ja, nej, så är det absolut. Och jag menar, på tal om det här med att Burnley förmodligen kommer spela i Championship nästa säsong, men det är inte helt över för dem än. Men om de gör det så tror jag en sån spelare som Fleming, om han blir kvar, så kommer han nog ösa in mål i Championship. Det är mitt lilla tips.
Han känns som en 25 mål i Championship-spelare.
Det gör han verkligen.
Sian Fleming, det är sånt bra namn också. Han heter nästan som James Bond-författare.
Sen i Chelseas fall så har det ju snackats nu om att nu har de ju tappat poäng hemma mot Leeds, de har tappat poäng hemma mot Burnley och nu väntar betydligt tuffare motstånd. Men jag tror samtidigt att det enda sättet att få Chelsea att spela sin bästa fotboll, det är faktiskt att låta dem spela mot de bästa lagen i ligan, för att det känns som att det bara är då som de faktiskt tar det på allvar. Alltså sett över 90 minuter åtminstone, och att de kommer upp i sin absoluta högsta nivå. För att tydligen så verkar de tro att det bara går att promenera resten av matchen om de har ledningen mot ett sånt här typ av motstånd.
Ja. Chelsea ska ju vara out of sight. Alltså före Fofana tar det här röda kortet. De skapar så pass mycket, men det är för trubbigt längst fram. Det är Cole Palmer som har ett par lägen, och Burnley försvarar sig bra, absolut, men det saknas ju offensiv spets i Chelsea. Det är helt sjukt att man säger det med tanke på spelarna de har där och med tanke på investeringarna man har gjort i spelare och så vidare, men det
jag tycker
är faktiskt...
jag tycker fortfarande det är försvaret som är det största problemet.
Ja, alltså försvaret är deras största problem, men i den här matchen hade man kunnat göra så pass mycket mål att, ja visst, svajar det en gång man släpper in ett mål, så är inte det hela världen. Man ska kunna stoppa in mer än ett mål hemma mot Burnley. Speciellt med det spelövertaget som man ändå hade, speciellt under första halvleken. Vi tar oss därifrån då. Jag konstaterar att Chelsea, Liverpool och Manchester United nu är på samma poäng i den där Champions League-jakten. Det kommer bli spännande. United har ju Everton ikväll och kan ju dra ifrån Chelsea lite där i den jakten på fjärde platsen.
Ja, jag vet inte alls vad man känner just nu. Alltså, man har ju inte stort förtroende för Liverpool och faktum att de ska säkra en Champions League-plats. Men ja, Chelsea har sin högsta nivå, men det är ju ändå svårt att veta hur det ska sluta. Men det är så vi vill ha det också.
Ja, det är ju inget av lagen som är perfekt just nu. Och inte så heller Aston Villa, som ju kommer dra sig in i det där getingboet också, är min känsla, för att det var ingen höjda prestation mot Leeds, kunde legat under med mer mål än ett innan deras kvittering kom. Man får ändå med sig en poäng här, men det är inte ett Aston Villa som går att känna igen från det som var så otroligt effektivt och bra i höstas.
Nej, framförallt på hemmaplan. Jag menar, de har ju gått från att aldrig förlora på hemmaplan till att, vad är det, förlora eller tappa poäng åtminstone, 3 raka matcher. Det har inte alls sett bra ut. Och sett till extremer så är ju Aston Villa verkligen en klass för sig den här säsongen, om vi tänker hur de faktiskt inledde säsongen genom att inte vinna några matcher i stort sett. Det tog väldigt lång tid innan de trampade igång. Och sen så helt plötsligt blev de superbra, bara radade upp segrar. Och så låg de, de var med i titelracet ett tag. Och sen nu är det ett steg tillbaka igen. Så att det är väldigt, det fluktuerar hej vilt för Aston Villa. Men det hänger väl antagligen nu också ihop med vilka spelare man har skadade. Det är ju ändå en hel del mittfältare som är frånvarande. Och sen så också då att, om spelet inte riktigt klickar då, alltså anfallen, jag menar Morgan Rogers som vi pratade så mycket om, han har ju inte riktigt kommit till sin rätt heller den senaste tiden. Vi har åtminstone inte sett honom spela på den otroliga nivån som han höll ett tag. Så att här tar det också, de måste göra precis allting för att få in kvitteringsmålet. Jag tror framöver att Emery, han måste nog... Det är nästan så att han måste försöka spela Tammy Abraham ihop med Ollie Watkins möjligtvis. Alltså göra någonting som får Aston Villa att ha, mer närvaro i straffområdet. Sen kan man inte ta någonting ifrån Leeds heller i första halvleken. Jag menar, Anton Stark, hans frisparkar är ju ett av säsongens utropstecken. Ja. Att han också lurar alla, tänkte jag säga. Men det är ingen som förväntar sig egentligen att han, även om han har dragit in ett par frisparkar den här säsongen, så är det nästan ingen som förväntar sig, framförallt inte Emi Martinez, vilket är tydligt, att han ska dra till från det avståndet. Men det var ju en klockren frispark. Men räckte ju då bara till en poäng för att efter många om och men så får ju Villa sitt kvitteringsmål. Och det var ju tur för deras del, annars tror jag att det hade muttrats rejält på Villa Park.
Mm. Ja, grejen är ju att om United vinner ikväll så är man bara 3 poäng bakom Villa nu i jakten på den där tredje platsen. Och Manchester United känns ju som de som har betydligt mer fart i tabellen just nu. Ja, vidare från Birmingham då tillbaka till London och Brentford. Brentford som ju likt Aston Villa var liksom höstens stora utropstecken. Hösten och vintern, nu har det börjat verkligen har börjat komma ikapp lite grann på nu tappar jag namnet, vad heter arenan Brentford?
Brentford Community Stadium eller G-Tech Stadium.
G-Tech Stadium var det jag tänkte på. 2-0 till Brighton här, och välbehövliga poäng för dem. Välbehövliga poäng för Hürzeler. Men den där Europadrömmen som fanns hos Brentford, den kommer längre och längre bort.
Ja, men vi behöver ju inte, sån dummedagskänsla ska det väl inte vara ändå kring Brentford.
Nej, okej då. Men...
jag tycker väl ändå att de skapar en hel del chanser i den här matchen, alltså särskilt då i andra halvleken. Men Brighton, som vi har varit på väldigt mycket den här säsongen, som vi inte har tyckt kanske har levererat så som de ska leverera, de var för en gångs skull snäppet vassare, skapade fler chanser. För en gångs skull är det inte bara Danny Welbeck som behöver göra mål för att de ska få med sig de här tre poängen. Också ett stort misstag av Nathan Collins vid Welbecks mål då till 2-0. Han försöker klacka undan den. Det är helt fel beslut. Och när Brighton då får in det målet, kan jag tänka mig att det var skönt för dem. En lättnad, för att som sagt, det har varit väldigt mycket press på deras axlar. Så bättre från Brightons sida. Och för Brentfords del, så det kommer ju komma de här matcherna där ingenting riktigt går som man vill. Men sen å andra sidan, Igor Thiago, han har ju gått från att spruta in mål till att inte göra riktigt lika många nu på sistone. Jag tror att han har väl ett straffmål, men i övrigt så har det har inte riktigt rullat på så som det gjorde för honom tidigare under säsongen. Han står fortfarande på 17 mål. Han är inte så långt efter Haaland i skytteliga-tabellen, men nej, jag tror väl framförallt att han önskar att han skulle leverera lite mer.
Ja, absolut. En stor personlig story från den här matchen var ju att James Milner startade och blev därmed ensam om. Han hade ju då tangerat Gareth Barrys rekord i antal Premier League-matcher. Nu är James Milner på, 654 Premier League-matcher. Han har numera rekordet. Han debuterade alltså i november 2002. Alltså, det är helt sanslöst.
Det är helt bisarrt, men det är också, finns ju också en liten kontroversiell aspekt.
Jag vet att Aston Villa-supportrarna tycker att Gareth Barry har spelat många fler minuter. För så är det.
Milner har ju faktiskt inte spelat så många minuter ändå. Alltså, när man tittar på det, han är efter rätt så många. Men absolut, man ska inte ta någonting från honom av det här rekordet. Någonting som jag kände att det här är absolut inte Milner, alltså så som jag ser honom, det var att han hade såna här custom made boots där det stod hur många matcher han hade gjort. Jag bara kände så här, det där är inte James Milner. Vem har hittat på det, att han ska ha på sig dem där?
Men, han är vår sista Barclays man. Han är vår sista Barclays man. Han ska inte hålla på så där. Men
nej men
om vi går tillbaka då till James Milners debut, alltså namnen som han spelar med. Han byts alltså in i en match som för Leeds då, som Leeds vinner med 4-3 borta mot West Ham. I West Ham spelar då på den här tiden David James i mål. Man har Paolo Di Canio, gör två mål i den här matchen. ett namn som vissa kommer ihåg. Titi Camara finns med på bänken för West Ham. Joe Cole, up and coming, har precis börjat ta för sig i West Ham också. Det här är före Joe Coles flytt till Chelsea, ska jag säga. Nigel Winterburn, Trevor Sinclair. Det är ju så många bra namn. Michael Carrick i West Ham.
Känns som en annan värld. Ett annat
värld.
Liv.
Ja. Han byts då in istället för Jason Wilcox. Spelar tillsammans med Mark Viduka och Harry Kewell. Nick Barmby gör mål i den här matchen för Leeds. Paul Robinson i mål. Vet du vem som också spelar den här matchen för Leeds? Teddy Lucic spelar i Leeds. Han var på plan när James Milner gör sin debut. Nigel Martin fanns med på bänken också för Leeds. Ja, det är otroligt. Mm. Det är en helt annan tid. En helt annan fotboll. Det är en helt annan era. James Milner, 16 år var han då, den yngsta. Någonsin var han ju, för han debuterade. Sen kom ju Wayne Rooney in och stal det bara någon vecka senare, tror jag. Och Wayne Rooney var lite yngre än vad James Milner är. Men han var den yngsta debutanten någonsin när han klev in. Och nu är han den som har gjort flest matcher.
Ja, och också att hålla kroppen i trim i så många år och så många säsonger. Man vet ju hur tuff Premier League är och verkligen var, alltså under den perioden.
Ja, så att, han är ju också en jävla hårding. James Milner, och det är ju det som har varit hans signum, hans USP hela tiden, är ju att han är den som har varit det ultimata proffset. Han har aldrig tummat på någonting, han har liksom skött varenda aspekt av sin fotbollskarriär liksom 10 av 10, alltså han, med diet, med träning, med inställning, med, jag menar, allting, och det är ju det som har gjort honom framgångsrik, för att han är i grunden kanske inte den mest liksom talangfulla fotbollsspelaren, men han har ju bara det sättet, hans inställning har ju gjort att han har kunnat spela i så många olika eror, på så många olika positioner, för så många olika tränare, och gjort det bra, och han har vunnit allting som går att vinna i den här karriären.
Han känns väldigt sympatisk också som människa. Jag hoppas att det hjälper att ge en långlivad karriär.
Ja, det hoppas man ju verkligen. För Brighton i övrigt då, ja, som sagt, Hürtzler, han behövde den här segern, för att han har ju verkligen hängt på repen senaste tiden.
Ja, nej, men absolut. En liten skadeuppdatering om Yassin Ayari också, som missade även den här matchen. Han ska förhoppningsvis vara tillbaka i träning den här veckan. Så att det är ju skönt för Sveriges del, för att vi behöver spelare, höll jag på att säga. Vi behöver verkligen spelare som har gjort det bra ändå i Premier League. Det är en axelskada dessutom som han har haft, så att förhoppningsvis så ska det inte påverka hans spel så mycket när han väl är tillbaka.
Nej, axelskador är ju knepiga, men de ska väl inte påverka allt för mycket. Vi var inne där i bottenstriden, pratade lite grann om Tottenham förstås, som kommer dras in där. Ett lag som vi har räknat in där länge, men som kan vara på väg uppåt, och som nog jublade ganska rejält över det här sena målet från Alexis McAllister. Det är ju West Ham-supporterna, för det blev ju bara en poäng då för West Ham hemma mot Bournemouth, 0-0 i den matchen. Och det här var ju poäng som man hade velat ha med sig som West Ham-supporter, för att nu har man ju lite momentum igen och spelet börjar ju se bättre ut. Det är som att den där surpuppan Paquetá på något sätt, att han har lämnat, man tänkte att det skulle vara liksom väldigt negativt, för han är ju ändå en fantastisk fotbollsspelare, men det, känslan är att det är bättre stämning i laget nu.
Ja, det är det. De spelar ju bättre, jag tycker de har fått bättre ordning på, alltså, försvarssidan, och det är otroligt viktigt att de inte släpper in de här onödiga målen längre. I den här matchen så tror jag dock att de är rätt så besvikna över att de inte får med sig 3 poäng, för att de skapar ändå tillräckligt mycket för att få med sig segern, och det hade varit, alltså, otroligt viktiga poäng. Och jag tycker lite synd också om West Ham-supporterna, att det är så pass få gånger de verkligen får jubla på London Stadium. Det hade ju varit skönt för deras del åtminstone om de hade kunnat få se lite fler segrar på hemmaplan. Men som sagt, spelet klickar lite bättre. Visst, det är inte alltid det hakar samman till 100%. Jag tyckte väl inte Bournemouth... Alltså, spelet flöt på för deras del inledningsvis. Jag tyckte att alltså deras spelmönster var bättre än West Ham's, men man märker också att de är lite sådär av ett jojo-lag den här säsongen. Det går lite fram och tillbaka ändå. Man vet inte riktigt vad man ska få från deras sida. Så att West Ham kommer nog gräma sig lite ändå att de inte får med sig samtliga poäng här.
Alltså, man har ju en XG på 3,27 och går därifrån nollade. Så det är klart att man ska gräma sig över det, men känslan är nog ändå rätt så positiv där. Jag tycker att de har momentum jämfört med Forest och Tottenham just nu.
Ja, jag har varit imponerad av Tati Castellanos framförallt. För att han står ju också för ett inlägg i den här matchen som är så otroligt fint. Han liksom löper ut till höger och sen så slår han ett inlägg perfekt till Somerville som Hade han haft lite större flyt eller fått lite bättre träff på bollen så hade han definitivt gjort mål i det läget. Men jag tycker man har sett en positiv influens från Castellanos sida. Jag tror också att i West Hams fall, med tanke på dålig stämning det har varit i den där gruppen och i omklädningsrummet, så tror jag det var välbehövligt att få in lite nya personligheter där. Alltså det är Sassi också som har kommit in och gjort den mittbackspositionen till sin. Jag tror att det var det bästa som kunde hända för West Hams delen då. Nu är Pablo Felipe, han är ju skadad, tyvärr. Är ju också annars en spelare som kom in i januari och ändå har sett rätt så bra ut. Men i övrigt så, deras offensiv är det ju inget fel på. Det är bara att man ska göra de där målen också.
Mm. Ja, verkligen så. Verkligen så. Vi tar oss till Sunderland där Leeds, oberäkneliga Leeds, kom på besök. Och Sunderland fick det här Leedset den här gången. Eller vad säger Fulham säger, menar jag. Oberäkneliga Fulham. Jag vet inte varför jag kallar Fulham för Leeds. Det är två helt olika saker.
Ja, faktiskt. Men vi får säga vita tröjor.
Ja, det är igen mina färgkombinationer i huvudet som ställer till
det. De hade ju för sig gröna tröjor den här matchen.
Ja, det var inga vackra tröjor, tyckte jag. Det var ingen bra fotbollströjfärg på något sätt.
Men lite amerikansk, va?
Ja, vad är det? Seattle Sounders, va? Eller någon sån där som har en liknande grön färg. Jag vet inte. Inte så grant. Men hur som helst, Fulham, som ju är oberäkneliga, man vet, som ena veckan så kan de spela kanon och andra veckan, vi pratade om det förra veckan ju, hur svajiga de är och hur märkligt det är med tanke på vilket liksom så här samspelt och ändå homogent lag det har varit. Och jag menar, Marco Silva har varit där länge, de flesta av spelarna känner varandra jättebra, ändå så fluktuerar formen från match till match. Så här var det ju ett riktigt, riktigt bra Fulham som välförtjänt vinner 3 poäng borta mot svåra Sunderland.
Ja, och det är ju jättestarkt dessutom att besegra Sunderland just på Stadium of Light, för det är inte många lag som har åkt dit den här säsongen och plockat 3 poäng. Men ja, det är precis som du är inne på, att Fulham har ju, de har en bra startelva på pappret, och när allting funkar, när allting stämmer, så kan de också spela riktigt fin fotboll. Men problemet är då, precis som du säger, att det är inte alltid det händer. Jag tyckte att Iwobi, han var riktigt bra i den här matchen, och varje gång jag ser honom så blir jag alltid lika fascinerad över att det här är en spelare som har gått från att spela ut på kanten till att helt plötsligt ha blivit någon sorts box-to-box-spelare. Och ja, i den här matchen var han inblandad i stort sett i allting, inklusive då att han drar in det sista målet. Jag tyckte att han var fantastiskt bra, men som sagt, Fulham har den här förmågan när Ulf Jiménez, när han får göra målen framåt och sådär. Men jag vet inte vad det är. Det är nästan så att Marcus Silva måste sätta sig ner och utvärdera det lite. Men å andra sidan så kanske inte han blir kvar i sommar, så att han kanske inte bryr sig. Nu, men oavsett så, han är en bra tränare. Som sagt, Fulham har ändå en bra trupp trots att den inte är jättebred. Och de fick med sig resultatet i den här matchen.
Ja, verkligen. Och så det är väl så här lite grann också, att verkligheten har kommit i kapp Sunderland lite grann.
Det gick
så oerhört bra där i början. Man förlorade, det var ju första hemmaförlusten för säsongen när man förlorade mot Liverpool, va? För en vecka sedan. Så kanske är det så att det är liksom snöret har gått lite grann. Nu har jag sån här längdskidmetaforer i huvudet. Men du vet, ett lag som en åkare som hakar på och klamrar sig fast i klungan liksom och hänger med, så blir avståndet lite för stort, och då går snöret och då halkar man efter. Jag har känslan av att Sunderlands snöre har gått lite grann för lagen högre upp här, att man kommer driva ner i någon slags ingenmansland på mitten och stanna där resten av säsongen, vilket jag tror att de är supernöjda med.
Ja, sen kommer ju Granit Xhaka in här i 70 minuter, men jag tror väl ändå att det har varit tufft för dem att inte få ha honom på plan, alltså hela tiden, för att han är ju verkligen den ledaren som styr och ställer och pekar alla andra i rätt riktning. Så att det har ju varit ett avbräck för dem ju, naturligtvis. Men när man har tittat på de underliggande siffrorna så har de har överpresterat. Och de har levt väldigt mycket också på just att de har spelat på Stadium of Light, som kan skapa en sån otrolig stämning. Så att det är ju inte särskilt konstigt att de börjar förlora lite matcher hit och dit. De har ju fortfarande stått för en helt otrolig första säsong tillbaka i Premier League.
Ja, de ligger där på samma poäng som Newcastle då. Det kommer bli prestigekamp de emellan om vem som slutar högst i tabellen. Mm. Ingen av dem gjorde några ansatser att kliva uppåt i den här helgen. Strax där bakom hittar vi Crystal Palace, en poäng bakom dem då. Och Palace som ju också haft en svajig form senaste tiden. Det har också varit dålig stämning i den truppen. Och klubben och Glasner känns det som att han har huvudet någon annanstans emellanåt. Nu blev det åtminstone 3 poäng mot Wolves förstås, laget som man ska slå, men som är mycket bättre än tabellplaceringen visar. Då åker man på ett rött kort här, och sen så har man ju, alltså, som vi var inne på, att Burnley kanske inte har så många som det kommer vara huggsexa om bland Premier League-lagen. Wolves har ju en spelare som jag är fortsatt väldigt imponerad av, och det är Mateus Mané. Tonåringen som bara kommer in och tar för sig, och han är ju jobbig för motståndet hela tiden i den här matchen också.
Ja, jag tror Bueno också kommer finnas på en del radars, men ja, de missar ju straff i den här matchen. Wolves, annars hade de faktiskt kunnat få med sig någonting.
Fruktansvärt dålig straff.
Ja, man har sett bättre. Ja. Men det räddar ju också Oliver Glasners skinn delvis. Mm. För att du nämnde där att det var dålig stämning. Alltså det är ju fruktansvärd stämning mellan supportrarna och Oliver Glasner. Ja. Alltså den banderollen och vecklar ut också. Det var ju en väldigt tydlig hint om att de har ledsnat på Glasner och sättet som han uttalar sig på. Och vi pratade ju om det då i samband med att Glasner hade sitt utspel för någon månad sedan. Där han riktade kritik mot regeringen, höll jag på att säga. Mot klubbledningen, precis. Nu sa han ju häromdagen, det är väldigt känsligt när man säger till, det spelar ingen roll om det så är tränare, spelare eller supportrar, när man säger åt dem att de ska stay humble. Det är inte riktigt populärt, och det var ju precis det som Glasner sa till Crystal Palace-supporterna och gjorde dem fullständigt vansinniga, för liksom, vem är han att komma in här och säga åt dem hur de ska bete sig? Ja, där trampade han onekligen på väldigt, väldigt ömma tår, och just nu så känner jag väl bara, varför är Glasner ens kvar egentligen? Alltså han borde kanske dra ändå, om han ändå inte är så motiverad till att stanna kvar. Ja, säsongen har ju gått från att vara Crystal Palace bästa någonsin sett till hur den avslutades förra säsongen, och man vann Community Shield-finalen, till att bli någonting som, ja, bara är mellanmjölk. Det är rätt så sorgligt att se faktiskt.
Vi ska väl kasta in någon fråga innan vi knyter upp för idag. Adam Muren undrar, vad är det för skillnad på Macclesfield och Spurs?
Herregud. Ja, det var några divisioner. Ja, precis. Några divisioner emellan var det väl allt. 100 placeringar eller vad det är. Ja. Nej. Alltså, Tottenham är inte i ett bra skick just nu. Man kan inte säga så mycket annat. Men de får väl hoppas att det kommer tillbaka några spelare åtminstone. Särskilt i försvarslinjen, för att den är helt, ja, det var helt bisarrt mot Arsenal att se hur ostrukturerade de var.
Ja, det är bara frågor om Spurs faktiskt, och situationen, och kan Spurs åka ur och så vidare. Det är ett jävla situation han har tagit över, Tudor, men det känns som att han gillar det här läget lite också. Nu såg det inte speciellt bra ut, men vad fan,
nej,
man är i Champions League fortfarande, och man har jag vet inte, det finns saker att spela om den här säsongen fortfarande, och jag vet inte, någonting med honom får mig ändå känna att han som person gillar det här. Sen så säger han ju en jävligt klantig sak på presskonferensen efteråt, ja, vi möter ju världens bästa lag, så får du inte säga som Tottenhams tränare när du har mött Arsenal. Det är liksom, visst att det kanske stämmer, men man säger inte så. Inte på hemmaplan, nej, men inte när du har förlorat mot Arsenal.
Men jag tycker det som gör att jag blir mest orolig för Tottenhams del i och med Igor Tudor, det är ju just att han har ändå haft rätt så många dagar på sig att sätta en matchplan mot Arsenal. Och att han misslyckas så här fatalt, att han går i den fällan, att han inte fattar att Arsenal kommer titta på hur han har ställt upp sina andra lag i karriären, och då se till att de utnyttjade hur bra det gick mot Thomas Franks Tottenham i höstas. Jag är bara förvånad av att han gick i exakt samma fälla. Det borde ju inte gått för fortsättningen.
Nej, det gör det faktiskt inte. Ja, hörde ni, det var allt vi hade den här veckan. Nu är det lite Champions League-boll i veckan, va? Och så Premier League till helgen förstås, och Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Precis som vanligt. Tills dess säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.